I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna till Elbilsveckan denna fantastiska måndag med mig, Peter Esse och Kristoffer Gullin. Hur har din vecka varit?
Hallå, hallå. Jo tack, den har väl varit helt okej. Fram tills igår ungefär när jag spräckte vindrutan på bilen, så att den är inne på lagning just nu. Men nej, annars är det bra.
Din bil så att säga.
Min bil, ja. Min Mustang.
Precis, den får den ny som vindruta. Kostade pengar. Nej då.
Själv då?
Jo, men den har varit intressant. Först och främst har jag insett hur vilken dålig bilförare jag har blivit.
Jaså?
Ja. Jag har också upplevt en känsla av sorg.
Oj.
Dock inte relaterat till varandra. Eller kanske ändå lite. Vi får se. Men utöver att jag vill prata om mina tillkortakommanden, så kommer vi även prata om IC Laddbox igen. Så det blir mycket SE och IC denna veckan.
Oj, oj, oj. Det är tur att det är lite skillnad där.
Mycket.
IC fixar SE fixar IC och sådana.
Ja, just det. Du kommer det här liksom. Det är ungefär samma misär tänkte jag skulle få höra här. Men innan vi går in på det så har vi faktiskt flera lyssnarfrågor. Och vi börjar med Per.
Yes, för Per har mejlat till info@elbilsveckan.se. Och då kommer man som sagt till både Peter och mig. Och han börjar med att tacka för en lysande podd. Men här tycker jag ändå att det är vi som ska tacka för lysande lyssnare.
Jo, ja.
Stort tack för det. Han fortsätter med att fråga hur det här med 12-voltsbatteriet fungerar i elbilar. Behöver man köra bilen för att batteriet ska laddas, precis som på fossilbilar? Han har också hört att 12-voltsbatteriet kan gå tomt vid uppdateringar. Undrar varför inte det batteriet kan övervakas så att det sen laddas upp med det stora högvoltsbatteriet som finns i bilen. Ska man verkligen behöva en booster till en elbil? Åker du runt med en booster i din bil, Peter? In case of?
Nej. Men det är ju delvis för att jag är billös då.
Ja just det, du jobbar ju så nu ja. Jag har ju det här problemet att jag alltid sitter i olika bilar. Så köper jag tillbehör till bilen så ligger alltid i fel bil när man väl behöver det. Men det är ju faktiskt så att man kan behöva en booster till en elbil. För er som inte vet det så finns ju 12-voltsbatteriet även i elbilar. Och det tar ju hand om mycket av elektroniken i bilen helt enkelt.
Det tar väl hand om all elektronik förutom själva drivlinan.
Precis, det är ju drivlinan som den inte tar hand om och det tar ju högvoltsbatteriet hand om. I övrigt så fungerar det ju som en fossilbil i princip. Där all elektronik går på det här batteriet. Och det är ju faktiskt så också med elbilar att vi har fördelen att vi har ett högvoltsbatteri i bilen som gör att vi kan ladda 12-voltsbatteriet. Det är en omvandlare som drar ström från högvoltsbatteriet och som laddar upp det här lilla 12-voltsbatteriet. Och det komiska här är att det finns ett problem som kan uppstå där 12-voltsbatteriet dör. Men omvandlaren drivs av det här 12-voltsbatteriet. Så att om 12-voltsbatteriet dör, då kan den inte längre ladda sig själv och då behöver man någonting som får igång den här omvandlaren så att vi kan komma igång med själva laddningen av 12-voltsbatteriet igen. De flesta elbilar kan också ladda 12-voltsbatteriet när den är inpluggad i väggen faktiskt. Och det är ju en stor fördel jämte mot fossilbilarna. En anledning som kan vara att 12-voltsbatteriet också dör, det är just det här som han nämner vid uppdateringar. För då står ju bilen still, men all elektronik är igång i bakgrunden. Och det drar ju på 12-voltsbatteriet. Säg att det blir något strul, att uppdateringen tar för lång tid, eller den är för stor, eller 12-voltsbatteriet kanske är lite dåligt från början. Då finns det ju risk att det tar slut och i princip brickar bilen så att uppdateringen misslyckas. Systemet dör mitt under uppdateringen. Det har jag hört både en och två och tre gånger. Och det gäller inte bara elbilar, ska jag säga. Vi har ju mycket elektronik i dagens bensin- och dieselbilar också. Och där har jag hört samma sak. Det är inte ett exklusivt problem för just elbilar. Men det var lite kort om just 12-voltsbatteriet i elbilarna. Så att ja, tyvärr, du kommer behöva en booster i din elbil även i framtiden.
Det där med att man säger högvoltsbatteriet laddar, 12-voltsbatteriet och så vidare till och från. Och när det laddas och hur det laddas och så. Det handlar ju om hur man har byggt de här plattformarna. Och allt eftersom de gamla fossilplattformarna med sin paradigm slutar konverteras till elbilar. Utan att det blir rena nyutvecklade elbilsplattformar, så blir det vissa skillnader där. Just när man köper de här olika komponenterna på marknaden, så finns det. Man kan välja helt enkelt från biltillverkarna att använda komponenter där högvoltsbatteri laddar 12-voltsbatteri och inte. Så att säga.
Mm, absolut.
Den som har en riktig sån, oj vad det här är gammal fossilbils metafor, det är ju Audi e-tron som har typ alla tre stycken stegen kvar från, ni vet förr i tiden man kunde starta en bil, så hade du ju ett, alltså fossilbil med nyckel då, så tryckte man igång ettan, då satte man igång 12-voltsbatteri. Och sen så, om det skulle ha igång aircondition och så, så behöver jag igång ännu mer. Då kunde du sätta den på tvåan. Men startmotorn var ju först på trean.
Oh.
Och sen så, och det var ju där då man lämnade ungarna i bilen och sen kom ut och så var det helt dött då. Sen kom ju modernare bilar, sa ju att nu så stänger vi ner, ja, bilstereon var det oftast då, för man satt inte gjorde någonting annat för att spara ström då. Men det kan alltså hända även på bland annat Audi e-tron då, kan jag fått den att nu får vi nog stänga ner här liksom för att chilla lite så. Och man märker också hur bilen på, den låter på olika sätt då, elektroniken och alltså, det kan vara liksom inte, det kan inte bara, behöver inte bara vara elektroniken utan även liksom vissa fläktar och sånt som är igång i bilen. Så man märker riktigt, man märker på audiotron vilket steg man är på, lite beroende på hur bilen låter för stunden och sådär. Så att det här är ju, vi är ju mitt uppe i en e-twift i detta. Och allt eftersom elbilarna blir modernare så blir det här nog en mindre icke-fråga. För det är naturligtvis så att vi ska kunna sitta in i laddar bilen, kolla på YouTube utan att vara oroliga över att vi sen inte ska kunna köra iväg.
Nej, men det håller jag absolut med om. Det är ju en övergångsperiod som vi ligger i just nu och vi alla lär oss nya saker hela tiden. Och det här är ju en fördel med en elbilsplattform.
En av så många. Vi ska fortsätta prata om oro. För någonting som har stött så blött den gångna veckan är hur vidare vi vågar använda våra Easy-laddboxar. Detta går ju under lyssna frågor, men det är ju halva Facebook har ju ställt denna frågan. Och sen har vi då också naturligtvis frågan, vad säger försäkringsbolagen? Så låt oss få det här ur världen. Ur ett elsäkerhetsperspektiv så är svaret tämligen enkelt. Det är ett ja. Elsäkerhetsverket är ganska så tydliga när de säger under rubriken, är min laddbox farlig? Då svarar de, om en produkt har sådana brister att den skulle vara direkt farlig skulle Elsäkerhetsverket besluta om en återkallelse av produkten från konsument. Det vill säga att tillverkaren skulle tvingas återta produkten även från konsumenter. Det kan ändå finnas brister som gör att den inte bör användas utan uppsikt. Och då kan vi då konstatera här, om man inte riktigt håller koll på vad Konsumentverket har gjort då, så det de har gjort är att de har infört säljförbud. Du får inte sätta ut nya. De har en återkallelse från återförsäljare och distributörer. Det vill säga allting som inte sitter på väggarna ska tillbaka till Easy. Och sen så har Easy 12 månader på sig, nu några dagar mindre, att åtgärda detta. Men man har alltså inte sagt att den måste tillbaka ifrån slutkund. Och Under en annan undermeny säger de, kan jag fortsätta använda produkten tills tillverkaren åtgärdat problemet? Det här är lite roligt, för de har precis sagt att om produkten hade sådana brister skulle vara direkt farlig, så skulle den beslutas om återkallelse av produkten. Under menyn, kan jag fortsätta använda produkten tills tillverkaren åtgärdat problemen, så skriver de, i värsta fall kan produkten orsaka brand, strömgenomgång eller orsaka skada på anslutet fordon. Så det är lite så, och det låter ju hemskt, men då är det så här, i värsta fall, då pratar vi alltså en på miljoner.
Ja, för de har ju 700 000 laddboxar och det har ju inte hänt än.
Nej, inte vad vi vet.
Så är det.
Vi kommer ju lite så här, vad kan hända snart då? Och sen är det ju, för vad IC här, mycket av den liksom konfliktytan IC har med Elsäkerhetsverket och även liksom folk som har ett emotionellt intresse i att skydda IC på något sätt av någon anledning på internet, så handlar det om att ja, men det har inte hänt någonting, att titta, jordfelsbrytaren fungerar ju jättebra. Ja, det kan vara så att jordfelsbrytaren fungerar jättebra och att den är 100% i princip. Den testas ju varje dag. Annars så har du ju krav att du ska testa jordfelsbrytare 2 gånger om året istället. Via en knapp på jordfelsbrytaren. Men det som upptäcktes sist då, det var faktiskt IC själva som liksom skvallrade eller angav sig själva till Elsäkerhetsverket, där kan man säga. Det var ju det att komponenterna skyddar inte nödvändigtvis mot elspikar då, och de kan gå in i fordonen. Så det kan vara så att bilar gått sönder, det vet man ju inte. För det är mycket det handlar om här. Men kontentan är, om vi ska ge ett rakt svar på det här. Så länge du inte liksom har din elbox stående i ett sågverk eller i någon mitt i en sjö eller någonting, om vi ska få raljera lite, så kan ni fortsätta använda och ladda med Easy Laddbox. Och då ställs ju nästa fråga då liksom. Vad är det egna ansvaret och vad är försäkringsbolagets ansvar? Det egna ansvaret är sällan man ställer den frågan faktiskt. Men det finns 2 paragrafer i elsäkerhetslagen som tar upp det hela. Och denna gäller ju all elsäkerhetsrelaterade spörsmål, alla produkter. Paragraf 17. Den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. 18. Den som använder elektrisk utrustning ska försäkra sig om att den är säker för användning. Det här tycker jag är spännande. Den som innehar elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Laddboxarna är per definition säkra på det sättet att de är ju skyddade. Elektroniken är ju skyddad. Så det är ett hölje. Det är liksom, den är väldigt så här icke... Man kan ju lägga handen på en laddbox utan att vara rädd för den. Det är ju inte riktigt samma sak. Till exempel rödrost då. Ska du helst inte stoppa ner en gaffel i. Till exempel. Den är inte riktigt lika skyddad. Om vi får hårdra det. En annan sak som jag tycker är spännande är den här. Och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Ja, men hur skulle jag kunna riskera säkerheten på en laddbox? Det går ju inte. Den är ju inte strömförd. Alltså sladden till bilen eller kabeln till bilen. Den är ju inte strömförsedd när den inte är inkopplad i bilen. Det är ju det som är den stora fördelen med de här. Till skillnad mot exempel CE-kontakten som är på min fasad. Den är ju alltid strömförsedd. Stoppar du in någonting där och 2 stycken i fel hål så blir det, kan det göra ont kan jag säga. Det bästa exemplet här på saker som där du har ett eget ansvar. Där du faktiskt kan, jag tror du faktiskt kan bli ansvarig för detta. Och då kommer vi igen på det här. Används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Motorvärmarkablar är du för ung för att få uppleva, eller hur?
Nej, det är jag absolut inte.
Har du någonsin stoppat in en motorvärmarkabel i en bil?
Herregud, ja. Min första bil var en S60 2003. Hade motorvärmarkabel.
Så har du en sån här hemsk liten luftelement där nere i passagerare.
Japp, det är precis det jag hade. Sen uppgraderade till en V40 och så var det dieselvärmare för hela slanten.
Skaffade du bil när du var 15 eller?
Nej. 19, okay. Tror jag köpte min första.
Okej, okay, så där ja. Fördomarna här.
Du är äldre än vad du tror.
Du är inte äldre än vad jag tror. Jag tror bara... Herregud, jag hade ett körkort för jag var 20. Vet
du. Ja, det hade jag.
Ja, det hade jag. Ja, precis. When in landsbygden norr om Stockholm, eller vadå? Nej, vi ska... Vi ska inte. Ja, nej, jag vet inte hur jag ska ta mig ifrån det här faktiskt. Jag var så förväntansfull. Jag har aldrig använt en motorvärmarkabel nämligen.
Hoppsan! Right back at you då.
Ja, verkligen. Verkligen. Betyder det att jag är ung i sinnet då? Nej, men det är ju så att när jag skaffade bil så var det med dieselvärmarna redan direkt. Så det var ju dieselvärmarna då, liksom de stod puttrade ute på uppfarten som gjorde att man slapp dem. Så. Orenat kan jag säga. De står där och släpper ut avgaser. Även om de är betydligt mer effektiva än en bilmotor. I vilket fall som helst. Så dessa kablar är ju klassiska. Att du drar ut från bilen och sen bara hänger upp. Och de är alltid strömförsedda. Och om man stoppar in två spikar eller någonting för att man är ett barn och tycker det är jättekul. Då finns inte det barnet med. Och det är ju väldigt tråkigt. Och det skulle ju aldrig någonsin... Liksom, det är en teknik som aldrig skulle tas fram idag. Och det du riskerar att göra där är dessutom att om du inte prickar rätt med jorden där så går ju inte jordfelsbrytaren heller. Så där är en sån grej som har ni sådana motorvägkamrar. De får inte vara i räckvidd för barn. Så därför så slänger de inte på marken, hänger upp dem utan räckvidd för barn. Så där har man lite ansvar. Det här går inte att applicera på de här boxarna, för de är så att säga säkrar som standard. Sen har vi ju den här spännande frågan då, det konsumenträttsliga liksom. Vad händer? Det är många som säger, men vad händer nu om Easy går i konkurs då? Ja, den är ju inte helt irrelevant den frågan kan jag säga. Vi vet ju att de behöver miljarder för att överleva. Då funkar nämligen så här att ur ett konsumenträttligt perspektiv så är det alltid säljaren som ansvarar för en produkt som säljs så att den ska fungera så som man har liksom kan förvänta sig. Men genom den skyldigheten så kommer också någon form av äganderätt om åtgärd. Beslutanderätt kan vi kalla det, om hur processen ska gå till. Och här är det nog faktiskt godtagbart från alla håll och kanter om säljaren meddelar köparen. Det vill säga om jag då säger då till min installatör, elektrikern, att jag är inte nöjd med den här laddboxen du har installerat. För den har försäljningsförbud och kan skada elektroniken i min bil. Och i värsta fall en på miljarden eller en på miljonen eller en på 100 miljoner. Det vet vi inte. Så kan den liksom börja brinna här eller någonting på grund av någon anledning. Så, ja, men jag är inte nöjd helt enkelt. Det här är inte vad jag förväntar mig. Och då är det nog helt okej för då säljaren meddelar mig att ja, vi väntar in svar från tillverkaren. Liksom. Vi och som i sin tur då har 12 månader på sig att hantera det. Det är liksom okej ur ett konsumenträttligt perspektiv. För då har man liksom tagit tag i det, alla överens vad som gäller och så.
Så att jag som ägare av en Easy-laddbox ska inte kontakta min återförsäljare och säga hej, kom och byt den här nu.
Det kan du med all rätt att göra, men de har ju rätt att säga liksom, nej, inte säga nej, utan de kommer att säga ja, det här kommer vi lösa. Men just nu pågår en process här där vi väntar information från Easy och det kan ta upp ditt år. Mm. Där har man liksom någonstans där. Och sen i slutändan så handlar det ju alltid om vad... Alltså, alltid när man inte är överens och ska tolka lag och regler så handlar det ju alltid om vad domstol skulle säga i slutet. Så om du orkar liksom ta den fighten av en principiell anledning så kan man ju få reda på det till slut. Men det lär ju ta längre tid än själva lösningen. Men skulle då tillverkaren Easy gå i konkurs så blir det ju High Chaparral på ett helt annat sätt. För att det konsumenträttsliga, det ligger alltid på säljaren och det spelar ingen roll om tillverkaren har gått i konkurs. Så att det kommer att bli otroligt, otroligt jobbigt om Easy inte klarar det här för alla parter. Bristen i den här laddboxen är ju framförallt på ett sådant sätt så att den kan åldra snabbare än vad som den ska göra. Så att vad som händer inom det här året, det är liksom, det kan vi vänta på. Men om den inte då löser sig under det året, ja, men då har man en produkt som kommer att åldras snabbare än förväntat kanske. Elsäkerhetsverket har för övrigt tagit fram en broschyr som sammanfattar mycket av det här. Namnet är Om du köpt en produkt som har brister. Det var alltså namnet. Och vi länkar till den i beskrivningen. Man kan till och med beställa den som lite papper om man gillar liksom att bläddra. Men kanske den viktigaste frågan av dem alla. Vad säger egentligen försäkringsbolaget? Alla har svarat på olika sätt. Antingen genom olika artiklar, journalister har ringt eller på Facebook eller på sina webbsidor. Och IF, försäkringar, har skrivit så här på sin webbsida. Det här betyder inte att man som privatperson i nuläget behöver montera bort sin laddbox. Vi ser inte heller att det kommer påverka försäkringen på något sätt. Man kan vara lugn, men som alltid hålla uppsikt och följa de säkerhetsrekommendationer som finns. Skulle det komma nya rekommendationer från leverantören så ska man följa dessa för att försäkringen inte ska påverkas. Detta säger Johan Granholm, motorexpert på IF. Och här kommer man ju ändå att hålla uppsikt då. Alltså, det måste sägas. Det måste sägas från Elsäkerhetsverket. Vi håller inte uppsikt när vi laddar våra bilar. Vi laddar våra bilar på nätterna. Vi håller inte uppsikt. Men skulle någonting hända så har de i alla fall sagt att det här betyder inte att man som privatperson i nuläget behöver montera bort sina laddboxar. Vi ska ställa den här frågan. Vi ska ställa den till Johan Granholm. Det här liksom hur man kommunicerar mot att vad som egentligen faktiskt fungerar i praktiken. Så att du inte behöver stå 8 timmar i regnet och titta på din bil när du laddar. Liksom. Och det ska vi göra i nästa avsnitt. Ska vi intervjua Johan Granholm. Så har ni några frågor om just IC-laddarna, om vi inte har svarat på alla redan, eller om ni har andra motorrelaterade försäkringsärenden, bilrelaterade försäkringsärenden, elbilsrelaterade försäkringsärenden, vad ska sägas, så skicka dem till info@elbilsveckan.se. Vi ska fortsätta här innan vi släpper in Kristoffer Gullin och som vill ut och gasa med Forden här, en annan Ford än vad han själv har, om historien om IC, uppgång och fall har jag skrivit. Och då tänkte jag framförallt fall i domstol då. För de har ju inte, ja, de har ju inte fallit ännu. Men det är ju ett fall i domstol då där man har överklagat Elsäkerhetsverket.
Leker med ord här, hör jag det.
Ja, men det får man ju göra. Det får man ju göra,
absolut,
tycker jag. IC startade så sent som 2018 i norska Stavanger. Av Jonas, herregud, Helmsköj. Ja. Kjetil, André Nesjö och Steffen Målgard. De två första har jobbat på laddbolaget Zaptec som man nu liksom blir huvudkonkurrent med. Jag tror till och med de sitter i samma liksom, kontorsområde.
Gjorde förut i alla fall.
De gjorde förut i alla fall. Okay. Ja. IC växte till hundratals anställda på bara några år och tog marknaden med storm. Och det lät ju kanske lite klyschigt, men det var ju precis det man gjorde. IC Home blev riktigt omtyckt av elektriker för att den var så himla lätt att installera. Erbjuder också enkel och direkt support till installatörerna istället för att gå via distributörer och, ja, ni vet, liksom andra stoppklossar. Elegant och smidig design på laddboxen, både ute och inne. Man har ju sett laddboxar som ser ut som ett ormbo eller fågelbo inuti med olika kablar och så vidare. Men det är en elegant design, det får man ge dem. Dessutom ofta billigare än konkurrenterna. Man är alltså bättre, snabbare och billigare än konkurrenterna. Det är väldigt sällan man får alla de sakerna då, så att säga. Man pratade ganska omgående om att man är ett företag som inte följer utan man vill leda den här branschen. Jag citerar från en intervju med Järfälla Energi hittade jag. Och den var i slutet av förra året. Där Kjetil André Nesjö, ansvarig då för tekniken, säger: industristandard är viktigt för företag i branschen, men IC begränsar inte sin utveckling genom att endast följa dem. IC strävar att sätta en ny, bättre standard för aktörer i branschen att följa efter. Sommaren innan, augusti 2022, slog man på stort och ville bjuda in Elon Musk till sin lilla hemby utanför Stavanger faktiskt. Det ser väldigt vackert ut, det andra sidan vattnet där. Och den heter Jörpeland. Och där vid den lilla orten vill man byta om till Musk City då, och träffa honom och ta en kaffe. Liksom, sådär. Kan vi konstatera att allt det handlar om ett bolag med ganska så stora planer. Och en ganska så positiv självbild om hur man kan påverka saker framåt. Då. När Elsäkerhetsverket påbörjade sin granskning i slutet av faktiskt förra året då, var det inte så att IC stod ut från mängden när det kommer till användandet av jordfelsbrytare beroende av digitala signaler istället för mekaniska då. Det finns naturligtvis skillnader här, men detta är liksom en generell bild då. Skillnaden var skrivelse i dokumenten. Det var nämligen så att övriga tillverkare rekommenderade en extern jordfelsbrytare i skåpet. Det kunde de göra för de hade en sak skillnad då. Till skillnad mot IC så hade de godkänt DC-skydd. En extern jordfelsbrytare, alltså en jordfelsbrytare i skåpet, det ska man ha ändå. Det är någonting man liksom bara kan peppra med in i skåpet. Jag har 3 stycken samt alla dvärgbrytare. Kostar en 500 liksom. Och det installeras liksom under tiden man ändå installerar laddboxen, så det är inga dyra pengar. Medan en extern jordfelsbrytare med DC-skydd, det kostar 3-5 gånger så mycket som en vanlig jordfelsbrytare. Då fallerar ju hela det här billiga priset då. Sedan så blev det så att när Easy skulle svara på detta så kom man in med dokumentation som visar på ännu fler brister. Det visar bland annat då att den inte klarar IP-skyddet, IP54-skyddet. Och samt då framförallt det kanske viktigaste i allt det här, att avståndet mellan vissa komponenter var för kort. IP-skyddet i sig är inte en jättestor grej rent tekniskt, det är mer byråkratiskt. Du kan liksom inte hålla på och fara med osanning om specifikationer i de här sammanhangen, för då visar det ju delvis också att du inte har liksom, så att säga, gjort din CE-process, det vill säga du kan inte CE-märka boxen. Men den klarar rent tekniskt normalt väder och vind, liksom. Men släng inte in det på ett sågverk. Men just isolationsavståndet mellan komponenter är där av en anledning. Det är för att skydda så att det inte går strömspika igenom och kan då ta sig vidare in i bilens elektronik. Och det är ju då vi menar att vi vet ju inte om det kan vara bilar som har fått sig en kyss på ett otillbördigt sätt. Ska också avsluta här genom att konstatera att DC-skyddet vi talar om är, vad är det egentligen? Det pratas DC-skydd, DC-skydd, DC-skydd. Och det handlar om att vi ska liksom skydda så att husets elsystem inte får in då likström. DC är ju likström, AC är växelström. In likström in i huset och sen vidare ut på gatans elcentraler. Det är faktiskt så det funkar. I teorin i alla fall. För det finns nämligen teorier om att en bil eller solceller som inte skyddas av DC-skydd skulle kunna slå ut jordfelsbrytare i hela villakvarteret. Att det är så osäkert runt detta och man inte vet vad som händer riktigt och så vidare, det har ju att göra med att vi har ju inte haft massiv DC-baserad energimängd anslutna till våra hus tidigare. För det är ju nämligen bara solceller och elbil eller ja, även husbatterier som fungerar på det sättet. Och det är ju en ganska så ny företeelse. Men så sent som i fredags den 24 mars så blev det ännu ett slag emot Easy där förvaltningsrätten då sa nej till den inhibition, svårt gjorde det där, som Easy har begärt i väntan på överklagan. Det innebär då att säljstoppet finns kvar och att de här 90 dagarna som Easy har på sig att återkomma till Elsäkerhetsverket med förslag på hur man ska lösa den här situationen, de fortsätter ticka. Det ska sägas att inom de här 90 dagarna så behöver man inte ha löst problemet, utan man behöver bara ha återkommit till Elsäkerhetsverket med en handlingsplan. Man har totalt ett år på sig att lösa det ut hos kunden. Kristoffer Gullin, är du redo? Har du tränat stämbanden? För nu ska vi ta en korv och gasa lite utanför korvkiosken utanför Växjö. För nu är det dags för få den här, va?
Oj, det var välbeskrivet får man väl ändå säga. Ja, Ford är ju ett märke som har varit ganska dåliga på det här med elektrifieringen skulle jag nästan vilja säga. De har ju kommit med två bilar nu. Vi har ju Ford Mustang Mach-E som jag själv kör och Ford F-150 Lightning, även om vi bara har en av dessa i Europa. Men nu har de alltså visat upp nästa bil och det är Ford Explorer som har blivit elektrisk. Och den här bilen är lite speciell för man har inte byggt den på sin egen plattform som man har med Mustangen, utan man har lånat en plattform. Och vet du vilken plattform det är, Peter?
Det ser man på ratten.
Det gör man.
Det gör man. Och det kan inte ha någon korrelation egentligen, men den har ju viss touch av Volkswagen-bilar, den där Forden.
Precis, och det är för att den är byggd på MEB-plattformen som nästintill varenda elbil är byggd på, tänkte jag säga. Men riktigt så illa är det inte. Men Ford har alltså fått låna den här plattformen av Volkswagen och har då lite gemensamma detaljer här. Det här är alltså egentligen en ID3, ID4 konkurrent. I storleksmässigt så ligger den precis i mitten där mellan de bilarna. Så att det är ju inte en jättestor bil, en stor familjebil på det viset. Men den har ju också fått alla fördelar och funktioner som kommer med MEB-plattformen. Och vi har inte alla specifikationer på Ford Explorer, men vi kan ju gissa oss att det kommer vara liknande som typ ID4. Vi vet att det kommer komma en bakhjulsdriven version, vi vet att det kommer komma en fyrhjulsdriven version. Hur stort batteriet är, hur lång räckvidden är och sådana saker, det har vi ingen koll på. Men jag skulle väl gissa på ett 77 kWh batteri användbart. Det är ju vad ID4 har. Exteriört så tycker jag att första gången jag såg den här bilen så såg den riktigt ful ut. Men sen har jag kollat lite video så alltså, jag tycker att det är en bil som ser bättre ut ju mer man ser den faktiskt.
Det ser ut som en Ford.
Det ser ut som en Ford. Den är väldigt boxig och amerikansk skulle jag vilja kalla den.
Designad och utvecklad i Europa.
Ja, det är ju jättekonstigt.
Det har man verkligen. Man har verkligen tänkt hur ser amerikanska bilar ut?
Om jag ritade en amerikansk bil då skulle det antagligen kunna vara något åt det hållet. Liksom. Så att de har ju gjort det verkligen så. Interiört har man jobbat väldigt mycket med utrymme. Och det här är ju riktigt häftigt. Det finns 17 liter i mittkonsolen. Vilket är helt enormt. Jag kan inte tänka mig någon annan bil som har så stort utrymme i mittkonsolen som den här Ford, nya Ford Explorer har. Det finns även en 15-tummare i mitten som man kan skjuta fram och tillbaka på.
Jag bara känner när jag såg den. Och efter 10 år här, är det batteriet eller den skärmen som kommer ge upp först?
den skärmen tror jag bara är på någon form av mekanisk sliderfunktion, så det har jag nog inga större problem
med. Jo, men det är någon kabel måste ju röra sig liksom.
Ja, men flexibla kablar har ju funnits i många herrans år.
Ja, och det har varit förläggaranti på datorvärlden många gånger. Ja,
vi får kanske blir det en återkallelse där då? Vi vet ju hur ja, det kan precis. Bli.
Nej, det är ju mer den här, det jag tyckte det var en jättekul grej liksom. Det var man känner det. Och man har ju liksom haft så att vet luckor på bilar så ja. Har man ju sett som du vet man efter ett tag så ger mekanismen upp lite för enkelt och så kan man aldrig stänga igen den eller aldrig sådär. Så, ja.
Alltså, jag tycker ju själva lösningen är jättehäftig för du har ju möjlighet att lägga ner skärmen lite som i MG Marvel R för er som vet hur den skärmen är lagd. Så att den lutar ganska aggressivt och försvinner lite ur synvinkeln och det är lite det som är tanken att du ska kunna ligga på motorvägen och bara cruisa och så bara tar du ner skärmen och så är inte den i vägen och du har gått om utsikt och sådana saker. Men sen man kanske upp i navigationen eller någonting sånt, då kan man ställa upp skärmen igen så att den blir lite mer lik i, som i Mustangen där den står bättre och man ser tydligare på skärmen vad som finns. Det är ju en ball idé och jag tycker att det är rätt häftigt att man har gått och gjort någonting lite mer annorlunda. Och man har ju även tagit tillvara på det här och gjort lite nytta av det också. För det finns även förvaring under skärmen. Så att du kan använda skärmen som ett, liksom ett lock för den här förvaringsplatsen. Och det går att låsa det där utrymmet också så att skärmen blir liksom ett låst utrymme bakom. Jag tycker att det bara är en superhäftig idé.
Det är ett smart låst utrymme.
Ja,
däremot ibland undrar man ju lite så här, vad ska man ha alla utrymmen till? För det är bara att det liksom ligger oätna glasspinnar från ungarna kvar där ligger längst.
Ja, men tänk ner. Om de skulle sno dina uppätna glasspinnar.
Jo, men nej, där är, alltså, den gillar jag. Men generellt sett när man nej. Pratar om så himla mycket utrymme. Jag får panik när det ligger grejer i bilen. Liksom. Det ska inte vara en pinal i bilen.
Ja, det jag försöker tänka på vad jag har och sen kommer jag på att jag har i princip inget i bilen. Återigen, jag åker så många olika bilar så att jag kan inte ha grejer. Men har man mycket grejer, då är det här fantastiskt. Vi har inga svenska priser som sagt och Ford har inte berättat när den här ska sättas i produktion. Men det kommer inte bli under 2023 utan det kommer ju bli 2024 som vi får se den här. Vi får helt enkelt återkomma till Ford Explorer när vi vet mer. Men jag tycker verkligen att ni ska åtminstone titta på... Vi gör så här. Vi lägger Fully Charge-video i show notes. För att den videon tyckte jag var en riktigt bra genomgång av den här bilen. Mm. Så om ni är intresserade så finns det på elbilsveckan.se.
Ford har ju en intressant identitetskris i Europa. Det känns lite varannat år om de ska ge upp på hela marknaden eller inte.
Ja, de har haft lite svårt med lönsamheten.
Det har de.
Nu håller de ju på att dra ner modellerna och jag tror att de har gått från 18 till 9 modeller eller vad det var i Europa.
Mm.
Och ska ju försöka få de här modellerna att täcka upp. Men det är svårt med småbilar.
Undrar vad de fick betala för att ta del av MEB-plattformen. Det måste ju vara massivt med pengar.
Alltså gud vad jag skulle vilja läsa det avtalet.
Ja.
Mustangen är ju snordyr för dem. Det kommer ju alltid nya rapporter om hur mycket pengar de förlorar per såld bil.
Ja, och den är dyr för kunden.
Och den är ju inte billig för kunden heller. Så att,
däremot får man ju säga att Mach-E har ju någonstans gett en ny renaissance för Ford när man pratar om dem. Utan den bilen hade man ju inte ens tänkt på Ford.
Nej, så är det ju. Men om vi ska vara helt ärliga här också. Jag hade ju inte köpt en Ford elbil, you name it, vad man nu skulle ha. Däremot, det är ju väldigt mycket Mustang-brandingen som blir en attraktiv del av själva bilägandet. Och det kanske man kan tycka vad man vill om, fåfänga eller någonting, men det rent krasst är det ju så.
Jag cyklade förbi här igår. Malmö cykelvägar är ju trevliga på det sättet. Till skillnad mot Stockholm så är de egna. Så de går inte ut i gatan. Bakom byggnader och så vidare. Så jag cyklade igenom Bulltofta industriområdet. Där stod det två knallsvarta. Alltså det var som svart materia. Nytvättade. Två hästapollar där ute bredvid varandra. Två Ford Mustang Mach-E liksom. Och de var ju mäktiga i all sin nytvättade glans liksom. Det kan man ju säga. Och sådär megasvarta som de aldrig är efter att man har ens kört 2 meter från biltvätten liksom. Men det är en fin bil där, just att de här fronten där så är svart precis som resten av bilen där då.
Ja.
Utanför grannen han har folierat den så här grundorange, ni vet så här riktigt skrikorange. Hela bilen Ford Mustang Mach-E, den är så skrikigt orange så det finns inte. Det är en man med bra självkänsla där kanske.
Ja, jag har ju lugnat ner mig lite nu och konstaterat att jag ska ha kvar min. Så ja. Nu ska du ju in på foliering igen här.
Just det.
Så att jag kan, ska jag göra takbågarna svarta.
Ah,
det blir lite snygg kontrast mot min vita.
Är det för att du liksom ändå känner att ja, men den här, det här är jag, eller är det för att du har gett upp på
alltså jag har lite gett upp på att den har legat ute i 3-4 månader nu, det är ingen som vill ha den, räntan gick upp igen, den blev ännu dyrare. Det är bara att konstatera att den här är för dyr för någon annan att ta över. Jag kan lika gärna äga den, ha kul med den, och jag trivs ju bra med bilen. Så att...
Men det där är ju ett ämne som vi nog inte ska prata om här, för vi ska prata räckvidd test. Men, det finns alltid ett men. Wow, vad privatleasing, hur uppenbart det blir, hur oflexibelt det blev när man är i den här situationen som du är.
Så är det.
Inte nog med att du inte behöver den längre då, på grund av att du har liksom, så att säga, i jobbet då lyckats ha andra bilar. Och det kan ju vara att andra byter jobb eller upp och ner och får tjänstebilar och sådär. Och sen också det här liksom att man sitter där och räntan bara ökar och ökar och ökar.
Det är klart att även om jag vet att jag kommer klara ränteökningarna, så alla sitter ju inte i den situationen.
Nej.
Och speciellt när det kommer till många billigare elbilar. Framförallt kanske just MG som har varit väldigt aggressivt prissatta på privatleasingen. Där har man ju kanske valt den typen av bil för att man kommer liksom billigare undan, men man får ändå en ny bil. Och nu börjar räntorna stiga väldigt mycket.
Vi får väl se, i och med att privatleasing inte då, vi tog upp det här för ett av våra första avsnitt då ju. Om att det är ju faktiskt så att privatleasing inte är ett lån då, utan det är en avgift. Och de här avgifterna får man inte riktigt... Konsumentverket menar ju att det går, du kan inte hålla på och höja det här hur som helst för att det är så ensidigt än liksom. Utan det är ju att det måste finnas en möjlighet att ta sig ur det här avtalet i förtid då, utan att det straffar dig ekonomiskt sådär på det här sättet. Och vi får väl återkomma till hur det går med den där lagändringen eller förslag på lagändring här. Eller myndighetsutövningsändring får man ju säga. För detta är ju så att säga en tolkning av existerande lagar då. Att avtal på det här sättet får inte vara så himla ensidiga. Vi får väl se hur det kommer att beivras i framtiden. Ska du kanske bli av? Den kanske kommer och sen bara går du och väntar på ytterligare en höjning där så du kan ringa till dem. Nu är det klippt och skuret bort med folieringen. En annan sak.
Nej, den blir de ju jätteglada när man har.
Ja, du tänker så. Ja,
ja, ja, ja. Det skyddar ju lacken och sådana grejer. Så ja. Att, det...
Bra, bra. Ja, bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
För att minska avgifter. En annan sak som kanske är det mest diskuterade när det kommer till elbilar, det är ju det här, vilket har man egentligen för räckvidd på bilen. VLTP säger en sak, förväntningarna säger en annan sak, kanske samma då. Men verkligheten säger ofta någonting helt annat när du bränner i 110 på E6-an. Eller E4.
Hade du varit miljonär om du hade fått en femma varje gång du fick frågan? Hur långt kommer du med den där Audin?
Ja, det hade jag varit faktiskt. En femma, det hade jag varit. Ja.
Det är ju nästan standardfrågan man får.
Ja, så nu har man gjort ett mastodont räckviddstest både i antal bilar och i längd här nu. Och vi beger oss till Tyskland.
Precis, för det är ett räckviddstest som är gjort av tyska Autobild som har kört närmare 50 elbilar, eller närmare, de har kört 50 elbilar på autobahn i 130 km i timmen. Och det här är kanske inte supermega relevant för oss i Sverige eftersom Tyskland har ju en annan typ av asfalt och vi får inte köra i 130 på svenska vägar. Men jag tycker ändå att det var intressant att se hur långt man ändå kommer och vilka som ligger i toppen här. Och om vi kollar topp 5 så blev det Mercedes EQS 450 Plus, BMW iX xDrive 50 och MS60 xDrive. Alltså båda iX-modellerna här. Kom två respektive tre.
De är inte gratis.
De är absolut inte gratis. Det är inte en EQS 450 Plus heller.
Nej, verkligen inte. Det är Jesus. Alltså, stora batterier, stora bilar.
Genesis G80 kom 4. Den har väl inte kommit till Sverige än?
Nej, och frågan om den någonsin gör det.
Nej, jag är tveksam på det också. Femma kom EQE 350 Mercedes. Och alla de här hade en sak gemensamt. De kom över 400 km. Det var också de enda bilarna som kom över 400 km. Min spontana reaktion var ju, det här var ju riktigt bra. Så över 40 mil i 130 km i timmen.
Det är helt galet. Men det är framförallt tänker jag på, alltså iX är ju spännande där. Sen kan det ju bero på att de har ganska stora batterier. Det är ganska, för sin storlek, en ganska lätt bil. Man jämför till exempel med e-tronen så känns det nästan som en budgetbil i vissa sammanhang. Man stänger igen dörrar och sånt så bara oj, det var Tesla-aktigt här. Nej fan, det var inte meningen att det skulle låta. Okej, okay, så här.
Vi får stå för dig.
Så här. Bilar som är tunga har en viss tyngd till alla komponenter. Bilar som är optimerade för lätthet och så har en annan känsla. Och här vill jag då ge Tesla en, det var meningen, det skulle vara som en komplimang. Det var det som var poängen. I vilket fall som helst. Men Mercedes EQS och EQE, både SUV och icke-SUV. Alltså de har ju ett luftmotstånd som är nästan minus. De är ju rekordlåga.
Det är de. Det är de.
Det var det jag skulle komma till. Så det är ju verkligen olika anledningar varför de här bilarna går så långt, tror jag.
Alla de här bilarna är ju också byggda på en ren elbilsplattform. Det hjälper ju säkert till. Problemet som blir är ju lite det här att jag har försökt läsa Autobilds artikel också och alla andra artiklar som har skrivit om det här. Ingenstans hittar jag hur många grader det var när man körde det här och sådana, eller när man gjorde det och det. Så då blir ju testet så här, ja, vi har kommit så här långt med den här bilen. Det säger ju inte så mycket rent krasst. Stod bilarna på vinterdäck? Stod de på sommardäck?
Det blir inga vinterdäck i Tyskland heller.
Nej, men
inte ens vinterdäck i Danmark.
Är det så illa alltså? Ja, nej, kanske.
Ja, för att det inte är någon vinter, min vän. Vi har inte vinterdäck i Malmö, det är bara när vi ska lämna Malmö.
Det gör ganska mycket med räckvidd. För att om man kollar i botten så hamnade Mazda MX-30 på 140 km. Och 140 km i 130 med Mazda MX-30, det tycker jag var jättebra. För att när jag körde det, då kom jag 10 mil i 120. När jag gjorde mitt räckviddstest med Mazdan. Men då var det kallt. Och hur det går att jämföra med det här testet, det blir ju svårt. Så poängen som jag vill göra lite här är att alla räckviddstester man ser ska man ta med en nypa salt. Det ska man alltid göra, men det är så mycket annat än bara bilens storlek på batteri som gör det här med räckvidd och alla variabler som finns runt omkring. Det är ju många som även har frågat mig det, vilken typ av däck som sitter på bilen när jag gör mina räckviddstester, och det kan jag också ha en skillnad. Så att det finns så otroligt mycket, men framförallt temperaturen är ju högst relevant, känner jag. Det vill man alltid ha med när man gör ett räckviddstest.
Bra temperatur dock, generellt, just nu. Det är inte mitt i sommaren, det är inte mitt i vintern, det är liksom
Ja, nej, jag har ju för sig en C40 nu när jag, som lånebil, när jag har Mustangen inne. Jag kanske skulle göra ett räckviddstest. Hur långt tycker du att man bör komma, Peter, med en bil? Vad är liksom en acceptabel räckvidd att sitta och tuffa motorväg på?
Ja, tuffa motorväg, det är 25 mil.
25 har du? Ja, men 25-30 brukar jag säga.
En acceptabel. Och det har ju naturligtvis enkom att göra med att bilen då måste kunna ladda upp till 25-30 nya mil på 20 minuter max, kvart. För det är ju så mönstret ser ut. Du kör ungefär 25-30 mil och sen behöver du gå på toa och köpa nytt kaffe och sen drar du vidare. Så motorvägs riddar fram på motorväg, så är det inte så där. Alltså de här 40 milen och man pratar, du vet, man pratar, nu kommer man från Malmö till Stockholm. Vissa pratar en VLTP på 60 mil. Ja, men kör du 50 från Malmö till Stockholm då, så behöver du aldrig stanna om du då har vuxen blöja på dig. Och till barnen också naturligtvis, kanske framförallt för barnen. Med tanke på att i vissa ålder så känns det som att man måste stanna och kissa med dem var tredje mil liksom. Har du gått på toa nu? Ja, jag behöver inte. Nej, nu, det vet man ju hur det slutar liksom. Så fort vi sätter oss i bilen påpälsade och så är det bara in igen. Men så det här med räckvidd, så på det sättet, så några 40 mil kör man ju aldrig i sträck. Men.
Så var det där männet igen,
ja. Ja, nu har jag en kompis som bor i hyreslägenhet utan tillgång till laddning. Han har ju ett körmönster på det sättet, så att han, om han ska till exempel åka och ladda då hos han har en Tesla, och om man ska ladda på hos Tesla då till exempel, det är ganska långt. Det är antingen från Malmö, det är antingen får man åka upp till Kävlinge kommun då, eller så får man åka till Ystad. Så det är ju jättedumt att det inte finns några Tesla-laddare i Malmö naturligtvis. Men även om det hade funnits i Malmö, och då hade det väl varit ute då vid bron kanske, där Ionity är nu. Och det är också en jävla liksom, åka ut i det hållet där man inte så himla ofta man bor i Malmö centrum. Så han har ju det här liksom att han tycker inte det är så himla roligt att åka och ladda liksom. Så på det sättet så vill ju han ha så stort batteri som möjligt för att slippa vardagsladda liksom. Mm. Sen har ju han då samma problem som de flesta fossilbilister börjar få nu, att man får åka rätt långt ut från stan för att kunna ladda bensin och diesel då framöver. Men så där är ju fördelen med stora batterier och så. Så, att, så här, om bilen laddar långsamt, då ska den ju ha stora batterier så att man inte behöver stanna och ladda längs vägen då helst. Eller om stanna kanske man behöver göra, man behöver inte ladda. Och har den inte det, så ska den se till att ladda upp de här batterierna ganska så himla omgående då. Sådär.
Ja, det låter väl som en vettig kombo.
Ja, tycker jag ju. Sen har jag ju, jag är ju där jag pratar om att vi behöver långsammare laddare. Säg att du liksom, Värnamo är ju som klassiker liksom. Alla samlas runt de här supersnabba laddarna. För att det är de som finns. Och så är det Ionity till exempel då, så är det billigt då. Och så blir det lite köer där. Och sen ska du ändå typ till Max och käka liksom. Så det blir lite så här, ja men pappa, och någon jävla anledning är alltid pappan som åker på det då. Släpper av ungarna på, och hustru eller man, och släpper av dem på Max, och så får de gå in och beställa där liksom. Och sen så kör man bort och laddar bilen, och har man tur då så alltså, det finns ju inget scenario på, i Värnamo där du kan lämna bilen för att dra och käka liksom.
Och då har vi ju tappat en stor fördel med elbilen, känner jag.
Och om man då hade liksom lite långsamma laddare då, som du vet, ja, men jag kan vara borta en timme. Ja, men sätt upp en 50 kW laddare. Och det finns ju en 50 kW laddare där på vid mer då. Och jag tänker, Värnamo är det mest generiska laddstället på planeten. Det ser ut så. Liksom, löser man Värnamo och löser man allting annat. Det är liksom, Ionity-laddarna sitter utanför Circle K. En liten Circle K där det inte finns jättestort utbud. Vissa Circle K har ju börjat som var värsta restaurangerna. Mm. Och sen då, och ska du då gå därifrån till Max eller till någon annan hamburgarestaurang i närheten, eller någon annan restaurang generellt sett, ja, då får du riskera livet, för det går inte, de här områdena går inte att gå över vägarna då, för det finns, det är inte gjort för att du ska gå emellan. Exakt samma sak i om du kör upp till mellan Malmö och Göteborg, så kör du och stannar i Varberg. Det är exakt samma sak där. Man ser det börjar bli så naturliga stigar då på konstiga ställen, och så går man över och liksom vid rondellen där till, också från Circle K till Max. Problematiskt att laddplatserna inte byggs ur ett mer perspektiv att du ska ladda samtidigt som du äter. För gör du det då, så räknar du inte laddtiden. Så då har du liksom noll laddtid.
Det finns ju som sagt system som kan lösa det här på ett bättre sätt än vad Ionity har gjort det. Och i min bok så jag står skrivet Chempower på de laddarna, eftersom de är betydligt bättre med dynamisk effekt där. Där du kan stå till lite längre. Det spelar ingen roll om det tar 40 minuter, för att det är oftast fler satelliter som Chempower kallar det, alltså laddare. Men eftersom effekten kan flyttas dynamiskt från dig när du inte behöver den till grannen, så låser man inte upp en 350 kW till exempel.
Ja. Och är det så bra i verkligheten? Det är frågan, för det ska vi prata med Chempower om i ett framtida avsnitt här. Det blir ju nästa avsnitt till och med.
Det ser vi fram emot. Får ni prenumerera om ni inte redan gör.
Och har du frågor till Chempower, så ställ dem till info@elbilsveckan.se. Kristoffer Gullin, jag är ledsen.
Nej, usch då, varför?
För jag har provkört Volvo C40. Samma bil som du har nu, va?
Jag har en C40 nu. Mm. Det här ska bli spännande att höra. För
är du också ledsen?
Jag vet inte vad du ska säga, men vi kanske har olika uppfattningar här.
Mm. Vi får se. Volvo. Sveriges största arbetsgivare. Sveriges näst största bolag. Varför gör ni detta mot mig? Jag har provkört Volvo C40. En bil som är baserad på Volvos eller Geelys gemensamma CMA-plattform, som aldrig var tänkt att gå på ren el. ren el. Det tog fram som en ren fossil- och plug-in-plattform. Och det var det som gällde på den tiden. Och vi såg ju först Volvo XC40 blev elbil baserat på det. Och Polestar 2 var det faktiskt först. Det var faktiskt Polestar 2 som visades upp, lanserades några veckor innan XC40. Och det var ju också de två bilarna som introducerade CMA-plattformen. Det var alltså Volvo konceptbil 40.1 och 40.2 hette de. 40.1 var ju då det som sen blev Polestar 2, och 40.2 var det som sen blev Volvo XC40. Så Polestar bildades och norpade helt enkelt en modell ifrån Volvo. Så, för det behövdes. Så vad gör Volvo då? Jo, man tar fram stora sågen och hugger av. Gör ett ganska radikalt jack där bak och ta bort stora delar av bagaget. Och vi får Volvo C40. Som ju är identiskt fram till, eller bak, fram till vi kommer till C-stolparna.
Ja.
Jag glömde säga det på Ford Explorer förresten. Har du sett vad de har gjort med C-stolpen?
Vad tänker du på då? Ja, ja det, eller...
På håll så ser det ut som att den är alltså att den är jättebred och svart.
Ja.
Men om du kommer närheten sen så är halva transparent. Så designen är, det är fönster som man har liksom satt svarta element på. Eller svarta, ja, något svart är det. Så om du ser från håll ser det ut som att den är jättebred. Men kommer du nära så är det alltså fönster som du ser igenom.
Nice!
Ja, det var, jag tänkte såhär, okej, vad syfte. Men ja, det var härligt, ja. Det ska ju sägas det att när man väl har sågat av den där stora bagageluckan och gjort det till en sportback så är det ju omöjligt att se bak.
Ja,
den har ju, det existerar inte. Det är ju så att du håller på att vinkla om spegeln för du tror att den är helt felvinklad. Du har ingen syn på överhuvudtaget. Och där är ju för första då, det tycker jag är lite synd. Det här gör inte mig ledsen för jag förstår varför man gjort det. Den är ju vrålsnygg på utsidan. Alltså C40 är så himla snygg. Jag tror att Thomas Tustan är den snyggaste bilen i klassen alltså. Alltså, jag börjar bli lika mycket gubbe som dig, Kristoffer Gullin. Att, liksom, du, för jag var så, oh, Polestar 3, Polestar 3. Och Kristoffer Gullin här, liksom, 26-åriga gubben här. Bara,
29.
Jag EX90. Ja, okej, men 6-9, det vet de är lika. 29-åriga Kristoffer Gullin, ja, men EX90, det är min bil. Liksom. Det är jag och gubbarna i 65, 70, 75, 85 års åldern där som ska köra där. Liksom. Ja. Och det är bara, Gullin, min goda herre, vad är det som händer? Och sen bara så ser jag här, liksom, Volvo C40 med som bara, oh, det där är ju min bil. Jag trodde det var Polestar 2, men det var ju C40 liksom. Förutom att man inte ser någonting bak då. Men hade man gjort den bilen nu så hade man gjort liksom glastak där du får följa med bak hela vägen nästan. Som en
andra Tesla, har gjort.
Tesla Model Y.
Precis.
För jag försöker komma fram till att den är så himla charmig den här bilen. Jag är förälskad. Jag är så himla oprofessionell i den här recensionen. Det är för att jag är känslomässigt engagerad i den här bilen. Den upplevs som större i framsätet för en tjockis som mig. Jag tror att det har att göra med att det är mer plats. Alltså, man har inte den här stora muren mellan sätena där fram som Polestar 2 har. Så att den är, alltså, upplevs större än vad Polestar 2 gör. Och jag tror det har att göra med den här liksom, stora konstruktionen som är på Polestar 2. Som man inte har då här på Volvo. Komforten är mycket god. Jag skulle vilja säga att C40 skulle man kunna ha som referensbil mot andra bilar. Det vill säga, det här är nollpunkten. Det är lite som man har referenshörlurar. Det här är liksom, det är ett par bra goda hörlurar. Det finns hörlurar som låter mycket bättre och det finns hörlurar som låter mycket sämre. Det finns bilar som har och naturligtvis mycket bättre fjärring, större komfort så att säga. Jag är ju behäft med en med e-tron. Det finns bilar som ju är otroligt mycket sämre då på vägen. Jag kommer inte upprepa vilken jag tänker på, för det vet alla. Det här är den referensbilen man kan ha. Den är skön, den körs, alltså man kör på vägen, man kör långa sträckor med den, man kan köra över gupp i städerna och sånt utan att man liksom känner att det är jobbigt. Sätena kunde vara något skönare, men det är trots allt Volvos minsta bil. Bagaget sväljer oväntat mycket. Du nickar, du säger det i radio. Du håller med?
Ja, absolut. Jag har ju faktiskt en video på min YouTube-kanal där jag kör XC40 mot C40. Och där har jag ju packat in båda flyttkartonger i båda bilarna. Och C40, det var en låda mindre den inte kunde ta, en XC40.
413 liter mot 419 liter.
Och där är det ju återigen det här med att det är upp till hatthyllan.
Yes, det är ju det. Det är ju det. Naturligtvis. Du får ju in, om du ska trycka upp mycket där i liksom bakre uppåt då, så är det ju naturligtvis där har du en bagagelucka på C30. Den tar i, det kommer man ju liksom inte ifrån. Men det jag gillar också är ju att den är upphöjd, eller upphöjd är den inte, utan den går ju plant med själva, man behöver inte böja sig ner, du vet, så att man kan bli smutsig och klän och så vidare, utan den är helt plan jämfört med själva insteget då, eller man ska säga. Och det tänkte jag i mitt förvirrade tillstånd där, liksom, att det har att göra med att det sitter massa elbilsrelaterade saker där bak, liksom, du vet, man måste höja lite som de gamla gasbilarna man hade, man satte gastank där bak och så fick man höja bagageutrymmet lite. Men öppnar upp där den här golvet på bagageutrymmet, så når det ju en helt ny värld där nere. Liksom. Alice i Underlandet bor ju där. Liksom. Det är hur mycket plats som helst.
Hade du den här uppdelade golvet i din version som du körde med?
Jag hade knappt dryckeshållare i den här versionen.
Okej, okay. För ja. I min tidigare XC40, eller båda mina XC40 som jag hade, så finns det samma sak. Och där delar ju Volvo golvet så att du kan lyfta upp det och ställa det och därmed dela bagaget så att du får två sektioner i bagaget.
Smart.
Det gjorde ju att du kunde ställa massa kassar eller vad det nu var liksom, i det här stora hålet som finns. Och sen så hade du ju liksom fortfarande en del av bagaget som var avskärmat, där du kunde liksom ha allt annat skit som man normalt sett har, eller jag har i alla fall, i bagaget, ligger och skrävlar och det.
Det är där man vill ha det, man vill inte ha det där fram liksom, man vill ha det där bak i bagaget. Ja.
Nej, men då kunde man avskärma, det var ju en jättesmidig lösning som, ja. Jag vet Polestar har något liknande, men annars så har jag inte sett det någon annanstans.
Jag ska faktiskt tipsa om det. När jag körde Audi e-tron på sist här nu, så hade de, det var med nät då, så att man hade nät på golvet, så du kan liksom fösa in en väska bara och sen lägga ett nät över den.
Okay.
Alltså inte nät mellan passagerare och bagageutrymme, utan på golvet så. Och det var ju så här, jag tänkte, varför skulle man någonsin köpa ett nät sin bil? Men det var ju magiskt där, istället för att höra den kasa runt där bak, så satt den där. Riktigt smart om ni har möjlighet att göra det. Allt som allt är ju det här en otroligt trevlig historia. Och det är också den här bilen som gör mig så himla ledsen. Ledsen i hjärtat, ledsen i själen, ledsen överallt. Det handlar ju om sån bortkastad potential. Den osar ju av omgjord fossilbil.
Ja, det gör det.
Alltså, jag hade kunnat förlåta grillen där fram. Jag kan väl på något sätt förstå liksom att det är inte jättebilligt och karosserna liksom att göra dem. Men jag kan förlåta den, även om det hade varit riktigt snyggt. Tänk om den hade sett ut som EX90 där fram med den här smooth och liksom loggan går in i. Ja, eller något motsvarande. Men visst, man har satt igen grillen där fram. Det är okej. Okay. Men när jag upptäckte att de hade liksom satt igen startknappen med någon bara plugg liksom, då var jag ju tvungen att fråga dig, Kristoffer, alltså, har de lagat den här bilen temporärt, eller är det så att det är ingen startknapp i bilen och att det här är permanent liksom på alla modeller? Och det var ju verkligen så här de har löst det. Volvo har ju valt att inte ha någon startknapp, och det kan man ju, alltså, elbilar behöver ingen startknapp, utan start av och på det när du lyfter rumpan ifrån sätet. Och enda problemet med det är ju egentligen när du parkerar där med din höga ungdomsmusik och så tänker du att den ska sluta när du öppnar dörren. Men i själva verket slutar musiken spela när du lyfter på rumpan istället då. Sådär. Så har man haft en startknapp har man kan stänga av bilen. Och det är ju då att det är en fossilplattform, så har man ju startknapp för att starta igång fossilmotorn. Men det behövs inte då på Volvos elbilar och Polestar 2. Och då har man satt igen det hålet. Alltså herregud, jag kan inte tänka mig att det hade varit så himla höga kostnader att göra två varianter av den där interiören. Alltså.
Nej, och jag kan känna lite så här, ja men nu hade ni det här hålet. Om ni vill verkligen inte göra om den inredningen, liksom gjuta om det till en ny, ja men sätt dit en startknapp då.
Ja, exakt.
ID4 har ju precis samma system där du lyfter på rumpan och så stänger bilen av sig. Men den har också en startknapp. Ja, men sätt dit den. Låt den sitta kvar då. Ja. Bara att du inte behöver använda den.
Ja, visst.
Det hade ju problem löst.
Ja, och det är ju det 12-voltstempel.
Ja, precis.
ID4 då, att men nu har den gått ner. Liksom. Det har gått så, men trycka på knappen igen eller vad det kan vara. Liksom. Det har man gjort, man går och bara filmar om grejer och sånt. Så är det så här, fasen, nu tog du för långt på. Men nu gick den ner i bil här. Då får jag trycka på knappen. Det här är inte okej. Okay, alltså. Det här är inte okej. Okay. Men det värsta då, som jag bara kände så här igen då, för det här är så dumt. Så det måste vara mig det fel på i den här relationen. Det är inte dig bilen, det är mig det fel på. Nej, det var dig bilen. Det är ju gränssnittet. Man har ju skohornat in elbilsrelaterade element i det här gränssnittet. Skärmen framför föraren. Förardisplay har vi sagt att vi kan kalla den, va?
Ja, jag använder det.
Förarskärm, ja. Där ligger det längst ner, tog tag innan jag hittade, så ligger det i alla fall räckvidden, ser man där. Och det är så långt ner så jag måste liksom böja mig framåt för att se den. Det täcks av ratten annars, så som jag måste ha ratten för att köra bekvämt. I mitten av skärmen, i mitten av förardisplayen, så får jag välja mellan navigator och ett svart hål. Ett stort svart hål. Det är så här, jag trycker på knapp, jag tänker, men nu växlar jag väl mellan navigator eller vad som spelas på Spotify eller räckvidd och vad den, vad ska man säga, förbrukning, massor av sådana här data som man brukar se på elbilar och sånt. Nej, den växlar bara med en stort svart hål. För det är nämligen, den knappen är till för att växla mellan navigatorn, och om du har navigatorn igång så växlar den mellan, du ser pilarna hur du ska köra på något sätt. Alltså den är så här, det är värdelös information. Så istället för att få upp all den här informationen på förardisplayen, då får jag gå in i mittendisplayen då, alltså den som är huvuddisplayen kan man ju kalla den där då. Starta igång en app, liksom en speciell så här, ja men det här är laddinformationsappen. Istället för att ha navigatorn igång där eller Spotify eller någonting igång där, så måste jag liksom ha laddinformationsappen igång istället.
Mm.
Och förut så hade ju Volvo ett ganska bra gränssnitt på gamla Sensus, alltså innan det blev Android Automotive, där man kunde, de hade så här fyra paneler som visar information. Så nu är de där panelerna, de kan fortfarande vara fyra OR om man trycker på hemknappen, men de visar inte all den här informationen samtidigt på det sättet. Och så då måste jag ha den här appen aktivt igång för att ta reda på den informationen. Och har jag den appen aktivt igång, då kan jag ta navigatorn aktivt igång däremellan, eller i mitten displayen, och jag kan inte läsa Spotify och så vidare. Det, jag fattar inte det. Det hade ju inte varit svårt att lägga in där i förardisplayen överhuvudtaget. Eller så. Sen kan jag ju tycka det är rätt roligt. Det är den enda gången jag sett i den här laddinformationsappen då, så står det ju maximal distans och minimal distans. Och sen ligger man alltid där någonstans emellan då. Mm. Vissa bilar visar ju VLTP-distansen då. Vilka var det du provkörde som gjorde det? Var det 9?
Ja, den visade VLTP-siffran.
Ja, precis, istället för någon annan distans. Här är lite så här, här får man ju enorm trygghet. För du vet ju det, om det skulle skita sig och du inte har liksom, då vet bilen att jo, men du kommer kunna komma väldigt långt. Men du får ju köra ganska långsamt och så för att uppnå den. Men då kan du liksom själv genom ditt körmönster då anpassa sig och baserat på den här faktan. Så det är jättesmart faktiskt.
Ja, jag håller med dig.
Ja, riktigt smart. Vad som inte är smart då, det är ju att när jag AC-laddar så visar den kilometer per timme. Vad i hela Blekinge har de tänkt på?
Men är du inte jätteintresserad av att få veta att du laddar i x antal kilometer i timmen?
Alltså,
det är så nyttig information för dig.
Innan jag fortsätter med dessa här, så kan du ju liksom, du kan ju få berätta här, för jag är så upprörd nu. Vad innebär kilometer timmen när man laddar?
Det är ju lite så här långt kommer du om du laddar så här snabbt i en timme.
Så, ja. Tack, Kristoffer. Varför vill man hamna i ett läge där man visar detta? Istället för effekt.
Ja, det är ju effekten som är intressant, kan jag tycka. Hur många kilometer jag kommer, det finns ju ett annat märke som gör det här, och jag antar att det är därför man har fått det, och de börjar på T, slutar på Sla.
Ja, det är klart de gör. Det är klart de gör.
Däremot så har du ju möjlighet att byta vy där, så att du kan se.
På Tesla nu.
Ja, så du kan ju välja vad du vill se här.
De visar ju en annan grej också, de visar ju ampere delat med max ampere och sen antal faser. Så där kan du ju då räkna ut, okej, men den laddar ju då med, ja, men typ 14 ampere då, så att jag laddar med. Och i trefas då. Ja, men då är det uppe i 9 kilowatt då. Alltså 14 ampere gånger 230 gånger 3. Så tar du liksom runt 9000 watt, vilket är 9 kilowatt. Och så visar de då, det tycker jag också så här, vad betyder då 14 delat med 32 i sammanhanget? Jo, det är då att den kan ta in max ampere 32 ampere då. Men då skulle det ju varit liksom typ, då skulle det stått så här 14 av 32, inte 14 delat med 32. Det är jätteförvirrande. Varför vill man förvirra sina kunder? Nästa grej har vi ju den. Hur i hela friden skulle vi kunna ladda med 32 ampere på den bilen?
Ja, jag tror att det mest är symboliskt att ha det där. Du kan ju även i mittkonsolen sätta en maxgräns på hur många ampere du vill ha. Då kan du ju välja mellan 16 och 32 också.
Men ja, bilen klarar ju, alltså bilen laddar ju 3-fas 16 ampere max.
Det är korrekt. Du kommer ju, det är ju en 11 kilowatts bil.
Va? Ja.
Men det är coolt med höga siffror. Det säljer. Det är jag faktiskt ingen aning. Jag försöker komma på något. Men nej, jag kommer inte på något. Det är jättedumt.
Det är inte en fas.
Det är mycket möjligt
7,4 kilowatt.
Det skulle jag inte bli förvånad över att om den klarar. Deras hybrider klarar ju en fas 7,4.
Mm, då är det väl det. Men alltså det här upptar ju en tredjedel av skärmen för att informera om de här siffrorna som ju till och med vi är förvirrade runt. Till och med vi som om vi skulle ha så himla påläst här. Men uppenbar...
Jag har ju ägt den. Så...
Ja, du har ju ägt den, ja precis. Ja, ni fattar ju det här att det är det här, allt det här kretsar ju runt en känsla av att den här bilen har stressats ut på marknaden. Det fanns så himla mycket potential i den. Det finns mycket potential. Det är ju tillsammans med XC40 så är det ju alltså den här modellen då, om man sätter samman dem med XC40 så är det den mest sålda elbilen i Sverige. Så det är ju inte så himla. Alltså det är så här, vad är potential då? Men det som är så synd är ju att den här bilen kommer ju aldrig nå sin fulla potential. Och det är ju det här som är min sorg då i det hela. För att jag har ju väldigt svårt att tro att den här bilen kommer att liksom... Den här designen får Volvos nya elbilsplattform. Det kommer ju inte hända, utan det är ju den här bilen som kommer finnas nu. Tills liksom, och sen kommer ju Volvo EX90 då, som är ju ganska så mycket dyrare och större bil, va? Ungefär dubbelt så dyr. Men EX30 måste ju nästan ses som en direkt konkurrent, va?
Ja, det skulle jag gissa på. Jag är inte lika säker på dig som att det inte kommer komma en EX30 kupé eller något sånt här, som kan ersätta C40.
Jo, det kommer det ju göra. Men jag menar, alltså, den här C40 kommer ju ersättas. Det är det jag menar.
Ja.
Min kära, underbara C40 som jag liksom har fått emotionella känslor för, är för att den tilltalar mig designmässigt så härligt. Den kommer ju aldrig få nå sin fulla potential. Och det är det som jag tycker är så himla, himla synd. Särskilt med tanke på att Polestar 2 någonstans har levererat så himla mycket mer på typ exakt samma bil. Och det skiljer sådana saker som att Polestar 2 har Vivaldi webbläsaren. Polestar 2 från YouTube nu via dock. Den använder webbläsaren, så den måste vara installerad. Men det är ändå en egen app. Alltså det finns ju typ inga appar att tala om i Volvos. Och det är ju samma system liksom. Det är ju samma koncern. Herregud. Ja. Jag fattar inte det. Det är jättekorkat.
Polestar ligger så mycket längre fram rent mjukvarumässigt än vad Volvo gör. Och jag tycker att det är jättekonstigt.
Alltså XC40 hade ju samma produktchef. Det var ju liksom där när det begav sig. De utvecklades ju. Så här, jag fattar liksom inte.
Hade din bil Pilot Assist? Ja. Den här Volvos så att den styr själv. Eller autopilotsystem eller vad man ska kalla det.
Nej.
Nej, för då kommer vi till nästa helt idiotiska grej som finns. För det finns ju lite pilar på ratten i C40, ja, och XC40. Två av de pilarna gör absolut ingenting. För i gamla sensus-systemet, när du kör en bil med dem, det systemet, då använder du de pilarna för att gå till vanlig farthållare, adaptiv farthållare, pilot assist och så. Och liksom välja medan du körde, välja mellan olika hjälpsystem. Den funktionen finns inte i XC40 Recharge och C40 Recharge. De knapparna gör ingenting. Nej. Du måste gå in i centerkonsolen för att slå på Pilot Assist eller gå över till adaptiva farthållare bara.
Shit.
Sätter du dig i en Polestar, då kan du bläddra.
Ja, visst. Det är ju,
vilket är så här, men va?
Nej, men det är upprörande och sådär. Mer känslor här. Detta är det känslosamma avsnittet, så är det gjort. Det blir som med Volvo. Jag, Peter Esse, har blivit en otroligt dålig bilförare. Och det upptäckte jag ju när jag körde den här Volvo C40 utan Pilot Assist. Och sen att inte ha Volvo, det här liksom säkerhetsföretaget som extra knäcker som billeverantör liksom. Att de inte har Pilot Assist i grundpaketet, det är ju också hål i huvudet, tycker jag. Jag vet att du inte håller med om det. Men det, jag har blivit otroligt, otroligt bekväm i att köra bilar som håller sig i mitten av filen. Och det är inte så att jag liksom är så himla okoncentrerad och sitter och spelar dataspel då medan jag kör, utan jag vet inte, det är ju, man har suttit där och har handen på ratten och kör framåt och tycker att himla smidigt det här går. Med Volvo C40 då som jag körde då. Alltså helt plötsligt så blir det lite otäckt att använda mittkonsolen. Och den behöver vi ju använda mycket då på den bilen, har vi kunnat konstatera liksom.
Ja.
Det handlar ju om sekunder. Inte en sekunder av man kollar lite där som man helt plötsligt känner då sen bara någon sekund senare. Att lane assisten tar vid då. Ja. Och bara visa att nu, för det har den ju i grunden. Pilot Assist har den då inte, att den håller sig på mitten. Men att om du då börjar köra allt för nära ett streck så känner du av bilen och den börjar svänga in lite. Innan jag liksom insåg mina egna begränsningar här, så alltså, kaffekoppen kommer ju upp ganska så himla omgående, kan jag säga att nu är det dags för paus. Mm. Vi pratar inte om någon sms-körning här eller någonting. Alltså vi pratar ner på att jag har induktionsladda mobilen och den lyser upp. Och jag är omedvetet bara titta ner om det är typ en messenger eller alltså, vad är det som den lyser upp. Bara den lilla distraktionen. Så då jag fick ju lägga den upp ner då, så att den inte induktionsladdades.
Sen har vi ju med just Google eller Android Automotive här nu då, så har man tajtat till allting. Så allting är lite mindre.
Ja.
För er som kör Volvo idag eller har sett sensorsystemet, där är det ju ganska stora knappar för att sätta på värmen eller ändra temperatur och sådana saker. Det har man liksom gjort lite mindre i Googles version. Och jag förstår inte varför. För att det blir ju bara mindre användarvänligt.
Ja.
Och du måste ta bort ögonen längre. Sen är det klart att det är en vanlig grej till slut också.
Det är det ju, herregud.
Det finns ju en fördel med just Android Automotive också. Det är ju Google-assistenten.
Mm.
Som faktiskt fungerar.
Alltid. Temperatur, allting funkar jättebra. Och
precis. Prata om och det är ju mer det som man ska använda när man kör.
Mm. Det är det ju. Vi måste prata om vad som är standardutrustning, vad vi kan kräva av standardutrustning. Det är inte avsnittet idag, kan säga. Vi är uppe på en halvtimme. Men nästa avsnitt så är det. Så det är intervjuer här. Vi har lovat mycket inför nästa avsnitt. Det är intervjuer med Kempower, det är intervjuer med If skadeförsäkringar. Och vi ska språka om vad kan vi förvänta oss för utrustning som standard nådens år 2023. Eller modellår 2024. Vad är vi uppe i här nu på mobilerna? Nej, på bilarna.
Modellår 2024 börjar väl komma ut
yes,
nu.
Yes, absolut. Och vad har vi då för förväntningar på bilar när det kommer till hjälpsystem? Jag lånade en kompis bil häromdagen. En Peugeot 206 kan det vara kanske. Den saknade ju, han hade ju en FM-sändare som Bluetooth-brygga. Så att han streamade musiken från Bluetooth till lilla grejen. Och sen så skickade lilla grejen in den här musiken från hans mobil som FM då. Lokal radiostation. Så
men
gammal
alltså, är det en ny bil?
Nej, den är jättegammal.
Ja, okej. Okay. Ja, men det, då kan jag ju köpa det på ett annat vis.
Precis. Ja, nej, det är ju... jag ville bara berätta hur gammal den verkligen var. Det finns ingen Bluetooth, det finns ingenting på den. Den har inte backvarnare, den har inte varnare där fram. Och jag skulle parkera mot en vägg som har snedparkering, så att säga. Så du ser inte vad du har höger fram, liksom.
Oh.
Alltså, du ligger ju 100 meter ifrån väggen på din vänstra sida då, medan på högersidan. Så här gäller ju säkerhetsavstånd så att jag parkerar i norra Danmark ungefär. Liksom, sådär. För att med mina tidiga bilar så har man ju kört in i de här parkeringsluckorna. Och ja, om inte jag stannar i grevens tid när liksom parkeringsvararna tjuter, så lär ju autobromsen stanna liksom.
Precis.
Ja,
kan relatera.
Ja, precis. Så med den informationen till allmänheten, så vill jag att ni också skickar in utöver frågor till försäkring, utöver frågor till Kempower. Så vill jag att ni mejlar info@elbilsveckan.se och berätta vad ni tycker är liksom standardutrustning. Är det backvarnare? Är det framvarnare? Är det 3D-kameror? Är det Pilot Assist, adaptiv farthållare. Det är väl lagret för övrigt, tror jag. Just adaptiv farthållare. Ja. Kineserna satsar ju stenhårt. Det är ju 360-kameror på allting och sensorer överallt. Och sen så är det andra saker man fallerar på, snabbladdning och sånt. Medan tyskarna och Volvo och så vidare, där är mycket av sånt tillägg. Så mejla oss så vi kan liksom sammanställa lite. Vad tycker publiken? Och med det så tackar vi för detta avsnitt. Vill ni mejla Kristoffer så hittar ni honom på kristoffer@elbilsveckan.se. Mig hittar ni på se@elbilsveckan.se. Kristoffer Gullin har en YouTube-kanal som heter Guiden om elbil.
Så är det.
En otroligt populär tjänst. Jag har hört att YouTube har fått biffa upp sina servrar här nu för att hantera alla nya prenumeranter som du har fått de senaste veckorna. Grattis till det.
Tackar, tackar.
Min kanal och mer om Easy så hittar ni på Peter Esse. Och med det tackar vi för visat intresse. Hej!
Hej på er.
Hey, everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.